Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Förra veckan, ja, då hade vi ju säsongspremiär. Och jag vill bara börja med att säga tusen tack till alla er härliga människor där ute som har hört av er till mig med både hejarop och tips och kommentarer. Alltså ert engagemang, det betyder jättemycket. Är det så att ni vill komma i kontakt med mig så gör ni enklast det via Instagram där jag heter Da Silva Hunting. Ja, nu ska ni få lyssna till en intervju med ingen mindre än jägaren, naturvårdaren och författaren Natasha Illumberg. Natasha är ju sedan många år tillbaka bosatt i Tanzania och är Östafrikas enda kvinnliga licensierade storvildsjägare. Ni har säkert stött på Natasha i flertalet tillfällen, och hon är ju författare till 6 böcker och har varit sommarvärd i P1 till exempel. För övrigt ett sommarprat som jag verkligen kan rekommendera. Natasha växte upp på Eriksberg i Blekinge, och det är precis där som jag och Natasha möttes upp för den här intervjun. Men vi börjar precis som vanligt med ett inslag från poddens huvudsponsor Chevalier. Ja, då sitter jag här med dig, Kalle, igen.
Ja, hej.
Läget?
Bara bra.
Gött. Ja. Och idag så ska vi prata om ett jaktställe som jag personligen tycker ser helt fantastiskt ut. Och det heter Hamilton.
Ja, men precis. Ett nytt ställe för hösten. Mm. Ett väldigt allround ställe som är vattentätt med en Gore-Tex liner. Mm. Vilket gör att det blir väldigt mjukt och tyst. Och vi har försökt att jobba med ett yttertyg som är lite grövre men ändå mjukt, så att hitta den här kombinationen av styrka och tysthet som man ofta vill ha.
Ja, för tyst är det ju verkligen, ja. För att vara den här typen av jacka. Det här är ju sånt där plagg som man verkligen kan ha mycket, känns det som. Och är det kallt så kanske man behöver något vadderat eller någon ultraja eller någonting under.
Nej, men det är ju ett skalplagg, skulle man kalla det. Det har ju en lätt liner inuti sig, men tanken med den här är ju ett, vi hade väl lite det här bruksplagget, jaktbruksplagget som man kan ha till allt verkligen.
Mm. Har det ryggficka som du brukar ha?
Ja, men precis, game pocket.
Ja, vad snyggt det var ju nästan dold också.
Ja, vi har ju försökt att få till lite det här mer klassiska stuket och gömma vissa saker för att kunna göra plaggen mer klassiska i sin ja, men i det visuella.
Alltså, gå in och kolla på detta, för det här är ju liksom det här är ett otroligt gediget plagg. Och så är det byxor till också då.
Byxorna har tvåvägsdragkedja för att du ska kunna ventilera. Mm. Och det är egentligen samma på jackan. Vi har satt en knapp längst ner för att du ska kunna knappa åt den och dra upp dragkedjan så att du lätt kan ventilera men inte öppna upp hela jackan. Nej. Så att den ligger och fladdrar.
Smart.
För att, ja, men du, när du är aktiv och vill kunna släppa ut överskottsvärmen.
Alltså det här är ett verkligen komplett jaktställ. Gå in chevalier.se och kolla på Hamilton. Tusen tack för att du ville prata med mig.
Tack så mycket.
Tack. Då sitter jag igen på Eriksberg. Och sist så satt Pia mitt emot mig och nu har jag Natasha Illumberg och det är jag väldigt, väldigt glad för. Välkommen till podden Jägaren.
Tack så mycket.
Och välkommen till Eriksberg ska ju egentligen inte jag säga till dig utan tvärtom tror jag.
Ja, inte längre.
Nej, men det är rätt speciellt för mig att sitta här med dig i och med att du faktiskt är uppvuxen här.
Ja.
Eller hur?
Ja.
Hur gammal var du när du flyttade ifrån?
Ja, det såldes när jag var 18. Hela min barndom är ju här. Att jag sen bodde lite i Köpenhamn också på grund av skola och så vidare. Men alltså, det var ju här. Jag kom ju hit hela tiden tills det såldes. Och för min syster var hon ju 25. Mm. Så att, vi var ju ganska gamla egentligen när det försvann, så att säga.
Mm.
Och pappa hade ju hela sitt liv här också. Mm.
Och det var ju din farfar?
Det var min farfar som alltså innan farfar Bengtberg så fanns det ju inget Eriksberg naturområde. Egentligen hette det ju Maravikens biologiska försökscentrum. Men det fanns inte innan honom. Och det var ju många saker som inte fanns innan honom egentligen. Och det är intressant att se nu när jag har gjort den här serien. Där jag reser tillbaka till några av de ställena där han gjorde sina största expeditioner. Att jag ju har läst en del av hans böcker, det gjorde jag ju aldrig innan. Jag var ju fullständigt ointresserad som man är i sin egen farfar. Liksom.
Ja.
Men att se hur många idéer och tankar han hade på den tiden. Där man tyckte att han var helt galen. Som är verklighet idag och som alla tycker är helt naturlig. Och det tråkiga är bara att man ofta inte vet att det var hans idéer.
Ja.
Och att för mig är det ju fruktansvärt tråkigt att man... alltså det enda folk säger huvudsakligen om farfar idag det är att han införde Kanadagåsen.
Ja.
Och sen så lägger man såna här onda undertoner in om allt möjligt som inte är sant.
Mm.
Och få människor pratar om att utan Bengtberg hade vi inte haft vi hade inte haft havsörnen, vi hade inte haft kungsörnen, vi hade inte haft grågåsen, vi hade inte haft knölsvanen.
Mm.
Och vi hade kanske inte heller haft den indiska noshörningen.
Nej. Pia pratade ju faktiskt om det.
Ja.
Jag hade ju med honom i podden och man märker att sättet han driver det här är också väldigt mycket på, han vill få fram arvet och var det kommer ifrån.
Ja.
Det måste ju också kännas skönt för dig.
Ja, men det någonstans. Är helt underbart, för att annars hade inte jag varit här idag. Och jag kan ju säga så här, jag åkte härifrån, det är ju många år sedan jag var, alltså när jag åkte härifrån är ju många år sedan. Och det var ju alltså fruktansvärt, för att för mig var det ju inte att liksom säga hej då bara till något ställe liksom.
Nej.
Allt vad jag är som människa är skapt i de här skogarna.
Mm.
Allt vad jag är. Hela mitt tankesätt, det är inte bara familjen utan det är att vara här.
Mm.
Och på den tiden var det ju inte en massa människor som kom här. Det var ju privat.
Ja.
Så att det var ju bara vi i de här skogarna.
Mm.
Och den närheten och den... stadigheten du får som människa med en sån ro av att vara så nära naturen är ju någonting du aldrig kan ta bort från en människa. Så på något sätt är Eriksbergs skogar lite min familj också, ifall du förstår.
Jag
är uppfostrad av skogen.
Mm.
Men det som ju är det viktigaste, och det har tagit mig otroligt lång tid att förstå, för att det är väldigt svårt att mista ett sånt här ställe.
Mm.
Och det tog många tårar och många år liksom. Men min pappa var en otroligt vis och klok man. För att det var då några år sedan, när han fortfarande levde. Att när jag fick inbjudan att komma och hålla föredrag här, då hade inte jag varit på Eriksberg över 20 år. Jag hade svurit att jag skulle aldrig någonsin komma
hit. Det var så, okej.
Ja, absolut. Det gjorde alldeles för ont.
Ja, jag förstår.
Och så blev jag bjuden och sen så av någon orsak sa jag ja. Jag vet egentligen inte varför jag sa ja först.
Nej.
Men jag övertalade då pappa, så snälla pappa, kan du inte komma med mig? Liksom. Nu har jag sagt ja och kom med. Han sa ja, självklart. Och så körde vi upp här mot gårdsplan. Och så såg jag liksom att där stod det en massa människor och det var någon journalist och så vidare. Och jag tittade på pappa och sa, nej pappa, nu vänder jag bilen, nu drar vi. Okej, jag klarar inte det här. Du vet, huset är ju något helt annat idag. Mammas rosor var borta och det var asfalt och liksom allt var ju något annat, va? Och så sa han, nej du lilla gumman, nu är det någonting du har missuppfattat. Och jag bara, okej. Okay. Jag får alltid tårar i ögonen när jag säger det här. Så sa han, nu när vi körde upp från grinden upp hit. Säg mig, vad såg du? Såg du en militäranläggning som de hade diskuterat att ha här en övergång? Nej. Såg du att det är någon som har tagit över som liksom bara har röjt hela skogen och tagit in pengar och sen sålt efteråt? Nej. Okej, såg du den här golfbanan som de hade hotat med? Nej, pappa, det såg jag inte. Nej, vad såg du då? Nej, men jag såg skogen och djuren. Mm-hmm. Så du såg allt det som din familj har kämpat för i alla de här åren? Ja. Så vad fan är du lipar över? Ett hus. Och det är ju fullständigt, jag sitter ju fortfarande och får tårar i ögonen över det. Men han har ju rätt. Människan har ju fullständigt rätt. Du kan egentligen aldrig äga en skog. Det är ju en löjlig tanke. Du kan aldrig äga hav, du kan aldrig äga djur, men du kan äga makten att göra något bra eller något dåligt med det. Och jag måste ju erkänna att familjen Andersson har gjort något bra. Och det är ju det enda som betyder någonting. Allt det min familj kämpade för är ju här. Resten är ju bara ego. Det är bara ett stort ego resten. Det får man ju svälja för fan. Eller hur? Och därför har jag då fortsatt att komma tillbaka hit. Och sen så måste jag ju säga, tyvärr, för det är väldigt irriterande att säga att familjen Andersson är otroligt trevliga människor. Jag önskar att jag kunde säga att de inte var det, men det är de.
Ja, alltså när vi skulle träffas nu så tänkte jag ju att vi skulle prata mycket om Afrika och jakt i Afrika och så vidare. Och sen så ju mer jag har tagit del av det du har skrivit och det jag kunde hitta mig till, allt ifrån liksom ditt sommarprat och liknande, så förstår jag att du har ju vad ska man säga, gått många varv under stjärnorna. Du har tänkt mycket. Och det kanske är så att du har gjort det på grund av det du också har förkovrat i jakt och natur. Du pratar mycket om liv och död, du pratar om människans roll i naturen och så vidare. Och jag skulle jättegärna vilja fokusera på det. Jag tror att det finns många andra som kan prata mycket om vilka länder man ska åka till som första gången när man ska åka och jaga och sådär. Hoppas det är okej för dig.
Väldigt, det är absolut det jag gillar att prata om.
Men det känns som du har kommit fram till ganska mycket av dina sanningar i alla fall, vad du tror på. Och när jag har tagit del av det...
Då, jag kan ju ändra mig.
Ja, men så är det ju. Men när jag har tagit del av det så har det inspirerat mig mycket. Jag har kommit till insikt och jag har tänkt mycket. När jag tar del av det du har gjort då. Om vi börjar med att prata lite grann om naturen, att hur det är att vara i naturen. Jag vet att du har sagt att att vara i naturen kan vara som ett botemedel mot depression. Och någonstans så förstår jag precis vad du menar med det. Jag tror att många som är mycket i naturen, många som jagar, känner igen sig i det. Och tyvärr så finns det nog många som inte känner igen sig det för att de inte vistas i naturen överhuvudtaget. Men vad skulle du säga händer med dig när du är ute i naturen?
Det är faktiskt, ifall jag får lov att säga, så är det åt andra hållet, tror jag. På det sättet att jag tror att man kan bli deprimerad av att inte vara nära sin egen kärna. För att vem är man ifall man inte förstår sin egen naturs kärna? Jag tror att då svävar man ju upp i luften som en ballong utan rötter. Det är många saker som är svåra att förstå och acceptera ifall man inte är nära den kärnan. Och den kärnan ligger i naturen. För det kan vi inte komma bort ifrån hur mycket vi än vill. Och jag menar, du tar en sån sak som Ja, som döden igen. En jägare vill inte leva i en värld där vi lever evigt. Och det är en ganska väsentlig grej, för att vi lever nu i en värld där den urbaniserade människan mer och mer försöker att få människan att leva evigt. Mm. Det är ju dit det går. Det är ju det vi vill.
Mm.
Vi vill kunna byta ut och byta ut och byta ut tills att vi kan leva evigt. Och därmed kan man ju också mindre och mindre acceptera döden i det hela taget. Döden har ju blivit fruktansvärt opopulär i det moderna samhället.
Ja.
Och därför förstår man inte jägaren. Och därför ljuger man en massa om till exempel det här med vad vi äter. Det är, matindustrin är ju så full av lögner så det bara inte finns. Med tanke på den väldigt simpla lilla saken som är att det enda som inte har levt som du någonsin har ätit är salt.
Mm.
Allt annat har levt. Men
det är ju intressant, för vi lägger ju någonstans aspekt i vad det är för typ av djur, om det är, alltså om det är sallad som har levt eller om det är ett rådjur som har levt.
Mm.
Men också vad det är för typ av djur då. Jag vet att jag hörde en intervju när du pratade om det, och så han som intervjuade dig sa att han har precis börjat jaga men har fortfarande inte dödat någonting. Och du sa det direkt, om det är klart du har. Har du aldrig dödat myror? Har du aldrig...
Mm.
Och det är också sådär, jag tror att det är ganska få som ens tänker tanken.
Ja, för de ser inte längre.
Nej.
De ser inte.
Nej.
De stannar inte upp och rent faktiskt ser den större bilden.
Mm.
De delar upp i sådana otroliga kategorier och gör, tycker jag, sig därmed som gudar.
Mm.
Och det som är intressant med det tycker jag, det är att många tycker att man gör sig som gud när man är jägare. Medan jag tycker man gör sig som gud när man kategoriserar och inte förstår att det som är väsentligt, det är den stora bilden av balans. Börja med att förstå att för att leva dödar vi, direkt eller indirekt. När du har förstått det, verkligen förstått det, då kan du börja att tänka på det väsentliga som är, hur ser jag till att jag inte dödar för mycket?
Mm.
Hur ser jag till att jag ger mer än jag tar? Och så vidare. För att folk gör ju inga kopplingar mellan till exempel en sån sak som hur många barn de får jämfört med alla de andra stora naturfrågorna. Mm. Bara en sån sak.
Ja.
Men det hela hänger ju ihop.
Mm.
Det måste börja på ett grundlag av att vi i våran grundexistens måste döda.
Mm.
Och därmed också måste acceptera vår egen död.
Hur brukar du uttrycka dig till människor som ifrågasätter just dödandet? För alltså, liv och död pratar du mycket om. Det kommer liksom tillbaka väldigt mycket till det du gör. Och så pratar du om att alltså, naturen i sig är våldsam. Du hade ett quote från någon som, även om man tittar på ett vackert träd, så man bara förstod vad som fanns bakom bladen. Insekter som dödar varandra kontinuerligt. Vad brukar du säga till människor som inte har förståelse för kopplat till jakt då, och att vi faktiskt dödar djur?
Nej, men jag försöker just att ge dem en större bild.
Ja.
Jag försöker att liksom, ifall de... Nu är det så här att när du är professionell jägare i Afrika, det är ju liksom just nu kan det ibland vara väldigt opopulärt. Så med mindre du känner mig och förstår hur mycket naturbevaringsarbete jag också gör och hur jag använder min penna och liksom filmarbetet jag gör och så vidare, så kan du lätt tro att jag är liksom en av de här elaka människorna som sitter bredvid döda giraffer. Va?
Mm.
Och jag har ju givetvis upplevt att jag är på en middag och liksom är det någon som hör att jag är professionell jägare så reser de sig upp och går.
Mm.
När det hände när jag var 20 eller 25 har det nog varit, då blev jag liksom bara kanske tyst och ledsen och lät dem. Men det gör jag inte nu.
Nej.
Utan när jag ser att de reser sig så springer jag efter dem med stort leende och säger, ge mig 5 minuter av din tid. Fem minuter. Och när du sen, ifall du sen efter de 5 minuterna tycker att det jag säger är att jag är helt dum i huvudet, då gå. Men låt heller då mig gå, för att det är inte speciellt vänligt mot världen det du håller på med. Men jag har aldrig någonsin upplevt att efter de 5 eller 10 minuterna att personen fortfarande går. Det blir alltid... Jaha, okej. Okay. Nej, men så har jag inte tänkt. Jag förstod inte att det är jätteviktigt för naturbevaring att jaga i Afrika. Jag förstod inte att oj, ekonomi hänger ju ihop med naturbevaring. Jaha, säger du det?
Mm.
Så att det måste någonstans vara mitt jobb. Alltså, många jägare förstår inte, tycker jag, och det tycker jag är väldigt synd, att man ska inte vara arrogant, för att världen blir mer och mer urbaniserad. Mm. Och hur ska den här urbaniserade människan förstå hur det hela hänger ihop om inte någon faktiskt tar sig tid att gå efter dem och säga, ja men vännen, du har missuppfattat.
Mm.
Och när jag då ser att resultatet, alltså 99,9% av gångerna blir att folk rent faktiskt ändrar sig eller hör och förstår.
Mm.
Då förstår jag ju att det är egentligen inte många människor som är antijakt. Det är bara väldigt många jägare som är arroganta och inte är bra på att prata.
Ja.
Och ännu fler människor som är oinformerade.
Ja.
Alltså underinformed, overopinionated.
Mm.
Och det kan man ju ändra på. Men det kräver en respekt och vänlighet.
Ja, och det är ju stort av dig och många andra som gör det och som tar det. Men jag tror att det är många som tyvärr kanske har kommit till, det har ju nog ingenting med ålder, men där de känner att jag orkar inte ens argumentera för det längre. Dock så känns det som att jaktmotståndet i Sverige är ganska litet. Jag tror att i senaste undersökningen jag såg så var det liksom 92% eller någonting sånt där som hade liksom acceptans mot jakt. Så.
Mm.
Och som förstod vad det handlar om. Men dock på vissa sätt. Alltså det beror lite på vad det är för typ av djur, om det är predatorsjakt eller inte, om man ska äta djuret eller inte och sådär. Och hur söta djuren är liksom. Ja, det alltså, vet ju vi. Ja. Och det är ju faktiskt en av anledningarna att jag startar den här podden. Det är ju för att sprida kunskap kring jakt.
Mm.
Och förstå mer innebörden av det. Mm. Som inte är att skjuta djur.
Men. Jag vill ju säga, och det säger jag ju till jägarnas egen irritation över mig. Att jägarna måste också vara lite mer på att hoppa på alltså framtiden.
Mm.
Och vad jag menar med det är att jag tycker ju idag att det är väldigt, väldigt viktigt att vi är naturbevarare som råkar vara jägare och inte åt andra hållet. Jag har ju en sån här idé att jag egentligen tycker att när man tar jägarexamen, och det här skulle säkert bli jätteopopulärt, men jag tror att det skulle vara väldigt, väldigt bra att man då liksom, varje person som tar jägarexamen får lov att välja en grej som är deras, som är enbart naturbevarande, fullständigt jaktorelaterat. Det kan vara att man ska räkna en viss fågelart någonstans i ett område. Man går ut, vad det nu är, några gånger och gör det. Eller att man ska hålla koll på vad det nu är. Någonting som är i ens lokala område där man liksom är och verkar.
Mm.
Som gör att man kan få en förbindelse till naturen som är mer än bara jakt.
Mm.
För att då tror jag också att när man har det är liksom, du blir kär i det som du är nära.
Ja.
Och det kan inte bara vara frågan om att du tar bössan och går ut och går på jakt och skjuter någonting och går hem. För att det kommer du aldrig att få den där närhetsrot tillhörskänslan.
Alltså det är ju initiativet i sig tycker jag låter väldigt bra. Men hur man än gör det kanske inte spelar någon roll. Men om man skulle kunna komma dit, för om man tittar idag så är det ju jämfört med för 50-60 år sedan. Så är det ju, dels är vi mer urbaniserade som du säger. Men det finns ju fler och fler från storstäderna, inklusive mig själv, jag bor i Göteborg, som börjar jaga på äldre dagar.
Ja, men det är
som
fint.
Då inte, och det är ju fantastiskt att människor börjar jaga, men det blir fortfarande en annan sak.
Men det behöver det ju inte vara.
Nej, om det blir det idag, men hade man gjort den typen av initiativ och promotat det mer så hade folk fått en connection med naturen på ett helt
och
annat sätt.
Och det tror jag skulle vara väldigt bra för jaktens framtid. För att, alltså, vi måste också, alltså jag, till exempel kan inte jag förstå, och det menar jag, och det här nu blir jättemånga jägare arg på mig och det skiter jag i.
Mm.
Jag kan inte förstå många av jägarnas attityd mot vargarna i Sverige. Det gör mig rosenrasande.
Mm.
För det här är precis samma attityd som svenskarna och jägarna hade gentemot precis havsörnen och kungsörnen. Och alla sa att farfar var en fullständig idiot, att han tyckte att de liksom skulle skyddas och räddas och så vidare. För att de var ju givetvis bara hemska skadedjur som bara skulle dö. Och jag menar, hade jag bott i Sverige och liksom haft ett, vad ska man säga, en plats innanför jaktsamhället i Sverige. Då hade jag gjort så här. Jag hade sagt, okej, vargarna skapar ju vissa konflikter. Men istället för att säga vargarna ska bort, då är ju det här en golden opportunity för jägarna att verkligen visa vilka naturbevarare de är. Och vad jag menar med det är inte att de nödvändigtvis bara skulle säga hur många vargar som helst i hela Sverige, det är fantastiskt. Varför tar de inte ett initiativ till kanske att göra ett vargreservat i norra Sverige som är styrt av jägare? Do something. Kom upp med en bra idé. Där det liksom är i balans. Gör något annat då. Skapa någonting. Så att, okej, de kanske inte ska vara över hela södra Sverige. Eller över hela ställen där det är en massa människor. Det kanske de inte ska. Det kanske inte funkar. Vi kanske är för många. Det kanske är lite för svårt med det. Kom upp med ett alternativ. Och låt det vara jägarna som gör det tillsammans. Hur ska du då argumentera emot att, jakten, ifall jägare har den attityden? Men de är ju ofta bara nej-sägare. Och så måste du tänka 10 steg framåt. Göra det som vi säger vi är och översätta det till ett språk som folk förstår. Därför att, vad hjälper det att jägare går in med världens bästa argument i ett rum där alla pratar mandarin. Och de går in med världens bästa argument, men de säger det på engelska. Vi får ju lära oss mandarin. Det är ju, majoriteten är ju de andra. Det finns vissa attityder som måste komma bort.
Ja. Men arbetet med att förändra en människas attityd är ju jättesvårt.
Ja, men det är därför det måste komma med lag, helt enkelt.
Men i dagens samhälle så är det ju ingen som arbetar för långsiktig förändring. Nu blir det mer politik här, men för att kunna förändra, oftast så jobbar man med motivation för att förändra någon form av beteende, men före motivation så kommer ju attityd, alltså kan du ändra en människas grundattityd så ändrar du beteendet också, men det är mycket svårare och det tar längre tid, så därför är det ganska svårt att få igenom den typen av projekt och engagemang för
100%, men det är ju där jag vill säga att Svenska Jägareförbundet till exempel har en väldigt viktig roll, för att du får inte jaga utan att ha jägarbevis.
Nej.
Och hur får du det jägarbeviset? Vad är det du ska lära dig? Vad är det du ska, och vad är det du fortsatt ska vara medlem av? Alltså, det kan hända, jag vet inte vad, det är, alltså, folk kommer döda mig för att jag säger det här, men det är egentligen för att jag vill försöka skapa en kärlek i de här människorna som kommer att ge dem mycket, mycket större lycka egentligen. Att hitta den glädjen som de kanske faktiskt inte ens förstår när de bara har lärt sig nog till att gå ut och ta bössan. Det kanske är någon djup röst i dem som säger att de ska vara jägare. Det är någonting de inte riktigt förstår. Kanske precis det som gör att du har den här podden. Inte riktigt förstår, för du är inte född och uppvuxit med det, men du bara känner någon röst som säger det här, det är någonting här. Men om ingen visar dig kanske det som rösten egentligen försöker säga, som är jakt kombinerad med att känna att man hör till. Och du känner automatiskt att du hör till när du förstår, när du kan någonting om någonting. När du plötsligen känner igen någonting i naturen, då får du ju en sån otrolig
en samhörighet.
Ja.
Det här avsnittet är även sponsrat utav Swarovski Optik. Och förra veckan så pratade jag om värdet av att ha en bra handkikare med sig ut på jakt. Det finns många som har det på pyrschjakt och vakjakt och liknande. Men till exempel drevjakt, där tycker jag att det är extremt värdefullt att ha med sig en handkikare. För att bli en säkrare skytt i skogen helt enkelt. Både för viltet men också för passgrannar och hundförare och liknande. Och Swarovski har ju en mängd olika typer av produkter. Och jag skulle slå ett slag för en kikare som jag tycker verkar sjukt spännande. Som heter EL Range Tracking Assistant. Det är liksom värstingkikan detta. Den har allt. Man kan koppla ihop det med sin smartphone. Du kan göra så att din personliga ballistikdata ligger inlagt. Vilket gör att när kikaren då med hjälp av att kolla atmosfärisk data, såsom lufttryck, temperatur och så vidare, så beräknar den exakt hur du ska behandla ditt ballistiktorn för det perfekta skottet. Förutom då avståndsbedömning och ballistisk kompensation så finns även en positioneringsfunktion, vilket gör att du som skytt kan då både spåra din och viltets position. Jag säger som Swarovski själva gör, att välja optik av högsta kvalitet och smart teknik som stöttar och är anpassad för den moderna jakten. Det är ett steg mot en smartare och säkrare jakt. Swarovski hälsar skitjakt till alla lyssnare och vi tackar Swarovski. Tack! Du sa en väldigt fin sak i ditt sommarprat, tror jag det var. Och då sa du att vi säger att vi går in i huset men ut i naturen. Och att det då är ett, om man kan säga, tydligt tecken på att vi är som mest trygga, alltså inne i huset, men som egentligen är en onaturlig plats för oss, i och med att vi någonstans är djur som kommer från naturen. Så säger du också att vi faktiskt idag är det enda djuret som kan gå vilse i naturen. Jag tycker det här var otroligt tänkvärt, och vill fråga dig hur du tror att vi människor kan och kanske bör göra för att återigen bli en del av naturen.
Alltså för många människor så tror jag att det här kommer inte att bli en realitet. Och det är ju för att vi kan ju inte förhindra att många människor blir mer och mer urbaniserade.
Nej.
Men det finns alltid, var du än är någonstans, åtminstone ett element där du kan vara med fullständigt i naturen. Men du måste bara veta vad det är för ett element du har där.
Mm.
Och så måste du liksom, man ska inte alltid tro att naturen är det som är långt borta, som många människor tror. Mm. Naturen är precis där du är.
Mm.
Du är ju naturen. Till exempel en sån här grej som när människor säger till mig att ja, men jag bor mitt inne i stan. Det är liksom bara cement och asfalt och glas omkring mig överallt. Så liksom, hur tycker du att jag ska känna att jag hör till? Och du vet, det får mig att le lite grann, inte på ett elakt sätt. Men jag säger, du har ju glömt ett helt element. Titta upp. Vet du inte att du kan se en fågel som kanske får bara minsta vetskapen? Som kanske om 3 veckor kommer att vara i Afrika. Som flyger över ditt huvud ifall du bara vet när.
Mm.
Eller insekter, vad är det där för fjärr? Alltså, det finns alltid. Men du måste bara som den lilla grundgrejen, och det borde man ju kanske lära sig i skolan, åtminstone vara nog medveten att du bara ser vad du har där. Mm. Till exempel himlen. Himlen har du ju alltid. Fåglar flyger alltid, tack vare, alltså fortfarande åtminstone.
Mm.
Eller så har du kanske havet där ute. Alltså det finns ju alltid någonting.
Mm. Men det handlar ju också väldigt mycket om att vara i nuet, och det är ju också någonting som du återkommer till. Jag vet att du har pratat om att tiden är relativ, och du gjorde en liknelse med fågelvägen som också var väldigt så här filosofiskt vacker. Ett sätt som jag faktiskt inte har tänkt på innan, men att fågelvägen är alltid direkt, alltså om du ser en sträcka ovanifrån så är det en direkt väg någonstans.
Ja.
Men om man kommer nära och är, liksom, befinner sig på marken och luktar på gräset och är där, då är samma sträcka helt plötsligt ett äventyr med branta backar och djupa dalar och liksom jobbiga, svåra vägar och strapatser.
Fast du måste zooma in.
Exakt. Ja. Men är det så du känner? För när jag tittar på hur du har, jag vet ju inte exakt hur du har levt ditt liv, men jag vet ju i alla fall liksom utifrån ett CV vad du har gjort för något. Och det känns som att det är ganska sällan du har valt den snabba, enkla vägen. Är det så du har försökt leva ditt liv? Att zooma in och...
Ja, men jag har ju också en sjukdom, kan man säga. Att jag, både i mitt författarskap och i jakten och i naturen, alltid letar efter en grundkärna.
Mm.
Alltså jag, det är som jag har sagt andra gånger, jag känner att jag är född utan ögonlock. Alltså jag vägrar att titta bort... Jag vill varken att titta bort från mig själv och mina egna fel och så vidare som människa, men också att bara titta så nära på alla de stora frågorna, titta så nära på gräset, Ja, jag har i mig en drivkraft som vill ha mig riktigt nära allting som jag gör.
Mm.
Och den vet jag inte var den kommer ifrån, men alltså den bara har jag.
Och vad ger det dig att vara så?
Ärlighet.
Och vad ger det inte? Vad tycker du, om du tänker tillbaka, vad har varit,
ja, men det har kan du vara,
funnits
det kan
några motgångar på grund av det?
Det kan vara besvärligt att vara ärlig.
Mm.
Speciellt kan det vara möjligen besvärligt för andra. Att man liksom vägrar att leka med.
Mm.
Jag vägrar alltid att... Alltså sanningen är viktigare för mig än någonting annat.
Mm.
Och jag hoppas verkligen inte att jag någonsin gör andra människor illa. Jag går långt för att inte göra det, och jag använder aldrig min penna som ett elakt vapen. Jag vill bara veta när jag lägger huvudet på kudden för sista gången att jag har levt som en väldigt ärlig, rak människa som alltid har försökt att komma in i kärnan av det viktigaste jag vet.
Mm.
Och det finns inget viktigare för mig. Och det är då till exempel också jakten.
Ja.
I don't take any shortcuts.
Nej.
Och det är inte för att bevisa någonting. Det är för att då mister allting sin mening för mig.
Mm. Men det blir också ganska utlämnande. Jag tänker på, nu har du precis skrivit en bok. Eller ännu en, det är väl din sjätte bok,
ja,
va? Som då är brev till din dotter, Mink. Det kan ju nästan inte bli mer personligt än så. Och du är ju personlig, men också då väldigt utlämnande kring dina egna känslor, tänker jag.
Nej, jo, mina egna, men jag är aldrig utlämnande om andra.
Nej, inte om henne, utan jag menar om dig.
Ja.
Alltså, dina brev till din dotter handlar ju om...
Exakt. Absolut.
Så du blir ju liksom väldigt öppen, och då tänker jag... Hur är det att vara så öppen med sina tankar och känslor som du är?
Jag kan inget annat.
Nej.
Jag vet inte hur det är att ta på mig en ansiktsmask. Jag vet inte hur man gör något annat. Jag förstår inte, det är tidsspill. Jag förstår inte varför man skulle vilja vara annat än... Alltså vi har ett sätt, ett gedigent sätt att kommunicera med andra människor på. Och det är att använda ord. Och jag förstår inte... Jag har inget emot att liksom, jag har ju själv bott i tält uppe på en kulle i 16 år för mig själv.
Mm.
Jag kan absolut ha det väldigt bra i mitt eget sällskap. Men ifall jag ska försöka kommunicera med andra människor, eller om det så är rent fysiskt eller i mina böcker, för det är ju det du trots allt gör. Du försöker ju att kommunicera med människor när du skriver någonting, om det så är fiktion eller om det är biografi. Men då måste det ju vara ärligt.
Mm.
Jag förstår inte hur man går halvvägs. Nej. Jag vet inte hur man går halvvägs. Jag tror helt enkelt inte att jag kan. Men som mamma brukar säga, hon säger, alltså, det är så jobbigt att argumentera med dig. För du låter en ju aldrig släppa iväg med bara en halvsanning. Mm. Då ska det in och rotas tills liksom, du precis har förstått helt exakt vad det är som sägs. Ja, för att annars kan vi lika väl blotta bli med att kommunicera. Men vad jag tycker och tänker uttalat med att det här, it's just my opinion, det måste jag ha lov till. Och jag tror ju så här att det är många människor som... Jag tror alla är vi ju drivna av någonting.
Mm.
Och det kan vara, och oftast är vi drivna av en rädsla. Jag är driven av en rädsla precis som alla andra människor. För jag tror att ofta det är det som driver oss. För några människor kan vara drivna av en rädsla för att inte kunna köpa någonting. Eller vara likadant som grannen. Eller vara mer än grannen. Det är inte det som är min rädsla. Det är fullständigt skit jag i. Jag är driven av en rädsla för tiden.
Mm.
Det är också därför jag verkligen försöker att uttala saker precis som jag menar dem.
Mm.
Det betyder inte att jag inte har lärt något nytt imorgon så att jag säger något annat då. Men den lilla tiden vi har här.
Mm.
Jag är så medveten om att jag bara har 2 sekunder här.
Mm.
Och ifall du ser på min senaste bok så vill du förstå allt om det är de första meningarna det jag säger. Och det är också intressant för mig att nästan ingen tänker på det här. Att evigheten innan vi föddes... måste vara ungefär lika lång som evigheten efter vi dör.
Mm.
Vilket vill säga att livet är ett undantag.
Mm.
Och det undantaget är ju liksom att du drar de röda gardinerna åt sidan. Skit! Och hoppar upp på scenen i 2 minuter. Skit! Och sen är du borta.
Mm. Tänker du på detta dagligen?
Absolut.
Ja.
Hela tiden.
Mm. Men blir du stressad av det?
Nej.
Men för jag tänker kombinationen av att hela tiden tänka på att hela livet är som ett ögonblick. Ihop med att göra allting grundligt och som du gör.
Jo, men att tänka på att livet är ett undantag. Det är ju precis samma njutning genom ett helt liv, kan man säga, som det är när man ser en väldigt skör blomma öppna upp framför ögonen på en. Man vet att man har fått något speciellt. Mm. För att den finns bara där en dag.
Mm.
Den känslan kan du ju faktiskt få utav den inställningen. Du vet, jag sover mig inte genom livet. Jag är här hela tiden.
Hur skulle du säga att din syn på jakt påverkades när du fick barn?
Det gjorde den inte.
Det gjorde inte det?
Nej.
Inte alls?
Nej.
Nej. Bra, det var tydligt, rakt svar. Jag kan liksom inte förvänta mig något annat än det, en rakt svar. Jag ska inte ha så riktade frågor utan mer öppna frågor, tror jag. Det här avsnittet är även sponsrat utav JG Jakt. Och JG Jakt, det är verkligen en fullserviceaktör för oss jägare. I princip vad man än behöver hjälp med inom sin jakt så kan man få hjälp med det på JG. Utbudet är grymt, både när det kommer till nya och begagnade vapen, men även optik, tillbehör, kläder och så vidare. Och sen så har de ju även då en hel del tjänster. Och jag tycker själv att de gångerna jag har varit inne och fått hjälp med till exempel mitt vapen, då brukar jag prata med Stefan. Man kan prata med vem som helst, men Stefan tycker jag har en så här gedigen, härlig kunskap om både nya och gamla vapen. Man kan dividera fram och tillbaka. Och de gångerna jag har fått hjälp så har jag varit extremt nöjd. Jag har bland annat förlängt två vapen med hjälp av bakkappa och resultatet blev helt grymt. Så gå in på JG Jakt, kolla vad de har för tjänster. Och det kan vara så att man vill lämna in sin bössa för en rejäl genomgång, att göra en service på bössan, rengöra den och så vidare. Men även andra typer av tjänster såsom pluggning eller liknande. Så, in på jgjakt.se eller åk in till butiken Göteborgsvägen i Sävedalen. Tack JG Jakt! Du är ju den enda kvinnan att vara professionell licensierad jägare i Östafrika. Hur känner du när du blir uppmärksammad för det? Jag tänker på just att du är kvinna.
Jag känner att jag har så mycket att säga i mig själv. Att ifall det som gav mig plattformen var att jag var kvinna. Det var ju bara tur. Men det är ju det minst intressanta jag har att prata om. Det är om jag är kvinna eller ej. Och det vet jag. För att jag hade ju pratat om de här sakerna om jag var man. Så att för mig är det ganska oväsentligt. Men om det är det som ger mig mikrofonen, du vet.
I ditt sommarprat så höll du ett tyst, 15 sekunders tystnad för de mördade drömmarna. När du ser tillbaka på dig själv och ditt eget liv. Har du haft några mördade drömmar?
Nej.
Det är bara nej, rakt
nej.
Av?
Nej, inte än.
Nej. Och när du, det är ju fantastiskt.
Men det kostar också.
Ja.
Men det är ett pris som jag än så länge i alla fall gärna tar.
Alltså du känns ju, både när man träffar dig och när man hör om dig och läser om dig och sådär, alltså otroligt driven, och man förstår att du har uppföljt dina drömmar. Men man känner också någonstans att du har tagit med dig ett arv fast skapat din egen väg någonstans. Och när du flyttade till Tanzania, varför åkte du till just Tanzania?
Nej, men jag hade ju först åkt till Sydafrika. Och när jag tog studenten i Sverige, som jag gjorde, så åkte jag ju liksom, som man ofta gör efter skolan, ett år någonstans. Och då åkte jag, jag visste ju att jag ville till Afrika. Då åkte jag till Sydafrika och jobbade på en jaktfarm där. Där förstod jag väldigt snabbt att jag ville inte Sydafrika, men jag ville Afrika. Så då var det ju då viktigt att komma vidare. Sen så kallade ju mina föräldrar hem mig. För att de sa liksom, okej, du vill vara författare, du vill vara professionell jägare. Jättebra. Men kanske en utbildning någonstans. För att bara ha med dig den i bagaget. Var med att jag ju då tänkte, okej, vad är det närmast? Och då blev det ju skogsbruk. Så att då åkte jag ut till Danmark och började en skogsbruksutbildning. Och den gjorde jag ju inte färdig. Därför att då hörde jag om en dansk kille som hade gjort någon typ av jaktvideo här på Eriksberg. Jag hörde att han skulle till Tanzania. Och jag menar, jag hade ju hört från du vet, farmor och sånt också, liksom, att Östafrika, där var det stora bufflar och så vidare. Va? Och bufflar var alltid grejen som man, liksom, jag hade... Det är ju sånt man hör när man är liten, när ens farmor berättar och så vidare. Va? Och då hade jag egentligen ett hemligt möte med honom, där jag sa till honom att nu vet jag att du ska till Tanzania och jag har ingen aning om vem du ska till, men du känner till min bakgrund, du vet liksom vem jag är och att jag kan ta i, och du vet precis att jag har växt upp där i de skogarna där du själv har filmat och så vidare. Kan du inte bara säga till vem 17 det nu än är att jag jobbar gärna för honom för ett år ifall jag får kost och logi och en buffel. Och då åkte han iväg och sen så bara skrev han en månad senare och sa, du kan ta ditt pick och pack och åka till Tanzania. Jag hade ju aldrig varit, det har jag aldrig varit i Östafrika. Men då tog jag min mamma på lunch i Köpenhamn och sa, mamma, nu kommer jag att flytta till Tanzania och jag tror inte att jag kommer tillbaka. Du vet, det är bara sånt jag bestämmer mig för. Och så blev det så.
Hur mycket jagar du själv idag?
Ja, det är ju en komplicerad fråga kan man säga, för det är ju jag som jagar kan man säga.
Ja, jag vet. Men hur mycket är du ute själv utan någon kund och har bössan själv?
Inte jättemycket för att jag, ibland, men inte jättemycket för jag har inte tid. Nej. Och jag menar, det händer ju ändå en del action på mina safaris ibland. Va?
Saknar du liksom att vara ute själv mer än vad du är idag?
Alltså jag har ju en sån tur med de människorna jag får. Det var ju väldigt, väldigt svårt att komma dit. Eftersom att jag var enda kvinnan och ingen skulle ge mig några kunder och så vidare. Jag har aldrig fått en enda kund av någon. Mm. Det fick ju alla de andra. Vilket vill säga att jag var ju tvungen att liksom bygga upp det där helt själv. På trots att jag är ju med, jag har ju inte mitt eget jaktfirma. Jag är med det äldsta, Robin Hood Safaris heter de, och det är liksom de äldsta, finaste kan man säga.
Ja, ja, men det är ju otroligt vad
de
är.
Och de har jag varit med i många, många år, men jag kommer ju med mina egna kunder. Ja. Och i början var ju det väldigt svårt, men idag är ju det fantastiskt, därför att de människorna som jagar med mig, det är en ganska speciell typ av kund. Alltså de är ju inte mega chauvinister. De är ju ofta lite mer tänkande människor. De tycker det är intressant att man kanske både kan vara på jakt och sitta och diskutera livets frågor och kanske litteratur och de här grejerna på kvällarna och i det hela taget diskutera. Att man kanske inte är med en professionell jägare, och det är det några som skiter i. När man bara jagar och sen på kvällen är det liksom att bara sitta och prata kalibrar. Så är det ju inte med mig. Vi sitter ju och pratar så här. Det finns ju en viss typ av människor som tycker det är ganska kul. Därför att du ska ju vara 16 timmar om dagen med den här personen. För några är det inte intressant, för några är det. Det vill säga att jag får
Är du öppen med det själv, att det är den typen av upplevelser du vill skapa så att rätt människor söker sig till dig?
Det är jag nog jättedålig på att säga. Jag tror inte jag är ganska dålig på att sälja mig själv i det hela taget. Jag är fruktansvärt dålig på det.
Ja, för jag menar, det måste vara ybertråkigt för dig om det kommer då en person som är motsatt det du precis beskrev.
Ja, men jag tror jag har väl skapat ett namn by now. Jag tror folk vet det. Och du vet, varför ska de välja kvinnan? De frågar ju då den här tjejen, liksom, vem är hon och vad kan hon, vad vill hon? Liksom.
Kan hon allt om kalibrar? Jag fattar. Om vi tittar framåt lite grann. Du har åstadkommit väldigt mycket. Det känns som att du är på en plats som du mår bra i. Det kan man liksom känna när man möter en människa. Har du någonting som du vill berätta, som du tänker framåt?
Ja, jag kommer alltid vara jägare, och så är det med det. Jag kommer alltid att tala för jakten när den görs på rätt sätt, och jag kommer alltid att tala emot jakten när den görs på fel sätt, enligt vad jag tycker då. Jag skulle vilja göra några större naturprojekt. Det skulle jag vilja göra. Hur det då blir och var det blir och när det blir och så vidare, I don't know. Men jag skulle vilja involvera. Jag skulle också gärna vilja göra kanske lite mer natur-tv. Alltså jag har så mycket jag gärna vill säga. Jag har olika idéer om tv man kan göra där man kunde igen få den urbaniserade människan och se några andra vinklar. Alltså jag är så villig att förklara och visa. Var, hur, när, I don't know.
Men då måste jag, när vi pratar, eller när du pratar om den urbaniserade människan, då tänker jag ju på svensken, eller på europeen, för att det är det som jag vet och kan. Men om du lägger den aspekten i Tanzania där du själv bor, finns samma utmaning där?
Ja, absolut. Men jag pratar om den urbaniserade människan, för mig är människan som bor i storstaden. Ja. Men eftersom att mycket av världens trender och så vidare kommer ifrån Europa eller USA, då är det ju ganska bra att... Alltså, det är olika nivåer så att säga. I Afrika och sådana ställen så är det ju viktigt att vi får en, att vi alla människor får en grundutbildning först och främst. Medans i västvärlden, eller vad man ska kalla det, är min roll nog mera viktig någonstans. Därför att jag har mer en roll att prata om naturen till trendsättare i världen.
Fattar.
Ifall du förstår hur jag menar.
Och det var dit jag ville komma egentligen. Ja. Så när du säger ett projekt som skulle få den urbaniserad, då pratar du om västlänningar eller svenskar.
Jag tycker att svenskar ska gå dit, men det betyder inte att jag inte kan göra det från Afrika eller var det nu är. Va?
Nej. Alltså länge man, alltså det som kan vara svårt där är ju att människor kan ha svårt att ta till sig saker som är för långt bort. Alltså att man inte känner samma connection helt enkelt.
Ja och nej, för att jag menar, du vet, jag har ju varit 30 år i Afrika och jag sitter här och pratar med dig. Så att det kommer ju lite an på hur, om man liksom är villig själv att översätta det som är en upplevelse där till det som är livet här.
Jag var i Tokyo själv och gjorde en kort dokumentär om perfektion och pratade med kockar, några av världens bästa kockar, och de förstod inte alls vad jag pratade om överhuvudtaget, så hela idén blev liksom katastrofal, för att ordet perfektion finns inte i Tokyo.
Nej, för det är sanning.
Exakt, för de pratar om utveckling, alltså man kan aldrig bli perfekt på någonting, utan utveckling är perfektion, det är samma sak, så livet handlar om att utvecklas.
Intressant.
Och, ja, otroligt intressant, och sen när jag väl förstod det, då blev slutresultatet ganska bra, för då kunde jag liksom prata på ett annat sätt då. Men att bli en bättre jägare dag för dag, känner du själv att du är en bättre jägare idag än igår?
Ja, det är jag nog. Det är jag nog.
På vilket sätt?
Jag har en ganska rolig historia med det där. Jag var på jakt en gång för kanske 11 år sedan. Och då hade jag med mig en gammal tracker som var, alltså han var ju redan 70 år. Han kunde varken se eller höra. Men han var ganska trevlig att ha med sig. Därför att, men det var han var en underbar människa. Och han hade levt ett fantastiskt liv. Och han hade själv varit fantastisk tracker i, du vet, 50 år. Men nu var det liksom... Det var inte så bra med ögon och öron och sådär, va? Så att det var si och sådär med det han faktiskt gjorde. Men det spelar ingen roll. Vi hade det
känns som två väsentliga sinnen för att vara tracker.
Precis. Men han var bara en underbar person. Så att han gick med mig. Och jag är ju ganska glad för att tracka själv. Så det gjorde ingenting. Eftersom att han var 70, då kände han, och jag menar, han är ju liksom, precis som i alla hierarkier i världen, du vet, han var ju anställd av mig, va? Så att, du vet, det är ju inte så ofta att du går till din boss och börjar liksom personligen kritisera vem de är och vad de står för och så vidare. Så det gör du, det skulle jag aldrig göra med min chef. Men han hade en ålder där, alltså du vet, han bara fick lov att säga precis vad som helst. Så att han säger så här, så säger han, nu ska jag berätta någonting. Jag är ju då från Sandawe-stammen, som är en jägarstam i Tassan. Jag bara, ja, jag vet. Vi brukade ha jakthundar. Tikarna är de bästa jakthundarna. Ja, tänkte så här, det är ju något trevligt att säga. Liksom. Jämför mig med en tik som en jakthund, skitfram. Men, det är alltid så där lite överallt, och de är väldigt, har väldigt lust att göra allt, och de är väldigt duktiga, men de är så här lite överallt liksom. De har inte lugnat ner sig förrän de får valpar. Och jag bara, okej, säger du nu vad jag tror att du säger till mig? Men jag sa inte det, utan jag bara lyssnade och bara, ja, så att jag bara säger att jag tror att det skulle vara väldigt bra för dig att få valpar. Och jag tror att han har rätt. För att jag känner att när jag har fått min valp, att jag faktiskt är lugnare. Så att det är väl det som är bra.
Jag frågade dig förut om du påverkades som jägare när att du fick barn.
Ja, det
då
är
gjorde
sant.
Du faktiskt det, eller?
Ja, på det sättet.
För där men var du väldigt tydlig med nejet.
Ja, ja, men nej på det sättet att det har inte påverkat på något sätt min lust eller
nej,
inte
det förstår
lust.
Jag. Nej.
Och jag tror att i så fall har jag nog missuppfattat din fråga, för det är väldigt många som ställer den frågan i och med när du blev mamma, blev du då rädd? Eller blev du liksom, tänkte du att du skulle ha ett annat jobb? Eller, så det var på det sättet jag menade 100%.
Jag menar för dig rent känslomässigt.
Ja, då har jag missuppfattat till, lite. Ja. Men så, på det sättet, ja.
Jag skulle avsluta med en fråga. Som jag tror att väldigt få kan svara på överhuvudtaget. Men jag tror att du skulle kunna göra ett försök kanske.
No pressure.
Nej. När känner du dig som allra lyckligast?
Jag känner mig som allra lyckligast när det har lyckats för mig i en stund i naturen att knäcka koden. Alltså när jag tittar på någonting, om det så till exempel är ett spår, och att jag har förstått naturen så väl att det sättet spåret är, eller det som är omkring, eller gräset, att det innan jag ser det har jag förstått vad det betyder för nästa steg.
Mm.
Att det finns en tvekan i det här spåret. Den kommer att stanna där framme. Då känner jag plötsligen att jag får lov att vara med. Jag känner plötsligen att jag har blivit accepterad av naturen. Jag får lov att höra dens språk. Jag hör till. Där känner jag mig lyckligast. Och jag känner mig, och nu tar vi givetvis inte hur jag känner mig när jag är med mitt barn, för det är en självklarhet. Och jag känner mig lyckligast också när jag har skrivit en mening där jag känner att jag fick hål igenom till det som var det tysta språket i min egen själ. Mm. Där jag inte trodde att jag skulle kunna sätta ord på det. Men plötsligen så blev det en avbild av den tysta själen. Att jag lyckades sätta ord på det för mig själv. Andra kanske inte ens läser det så, men för mig blev det precis så känns det där inne.
Mm.
Det är nog där jag känner mig lyckligast.
Tack. Otroligt inspirerande att få prata med dig.
Tack.
Vi pratade inte alls mycket om buffeljakt och liknande. Och det var liksom inte heller det jag faktiskt ville.
Nej.
Det är kanske många som lyssnar som bara, men varför pratar ni
nej,
inte
men
om
jag
det?
Jag är så glad att få prata om det här. För att det här är ju liksom, jag tror att många kan svara på frågor angående buffeljakt. Men det är ju inte det, tror jag, som är det viktigaste jag kan säga. Om jag har någonting alls som är viktigt. Men det är det bästa jag kan prata om i det här.
Tusen tack för att du ville vara med.
Tack själv.
Tack. Och stort tack till alla er som har lyssnat. Det är liksom det som gör att detta blir så kul. Dels så är det ju roligt för mig, på samma sätt som jag tror att det är för er, att träffa mina gäster och lära mig och inspireras av dem. Men att jag vet att det är väldigt många där ute som lyssnar på detta gör det ännu roligare. Så tusen tack för det. Nästa vecka på torsdag, ja men då är det dags för ett nytt avsnitt. Och då, mina damer och herrar, så ska ni få träffa Kalle Stolt som har Gamekeepers Kennel. Det blir ett långt och härligt avsnitt som handlar självklart då väldigt mycket om hundjakt. Vi ses om en vecka. Hej!
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more.
And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.